eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Hej och välkomna till Travpodden med fokus på kommande helg i Halmstad givetvis. Den så i vanliga fall populära badtrav- och semesterhelgen. Dit David har ju folk vallfärdat genom åren för att uppleva after beach och trav i en, ja, någon form av mysig symbios.
Den har ju blivit stark för att alla bor på samma ställe. Det har blivit som ett vuxendagis under dagarna tre i Halmstad från torsdag till söndag. Mm. Där det, om vi ska vara helt ärliga, sups en del. Folk umgås, folk har trevligt. Det är alltså travfamiljens kanske viktigaste helg, för det är då man umgås på samma ställe. Mm. Och jag har inte varit där på något år, för jag känner mig lite mätt. Den tär ju väldigt mycket på energi. Man orkar kanske inte med att surra med allt och alla. Och jag har valt att vara hemma 2 år, men i år var jag väldigt sugen på att åka. Därför känns det tråkigt med hela den här coronacirkusen som vi är inne i. Så att en besvikelse gör att man får stanna hemma. Men vi ska säga det, att det är många som åker ner och bor på hotellet och ser loppen på storbild från Hotell Tylösand. Så att ja, traditionen bryts inte helt för många, många travintressenter.
Och är det något som folket inte har varit bortskämda med, så är det väl strålande sol under sprintermästaren. Men går det att få en större sol över Halmstad än den som vilar där på väderkartorna just nu till imorgon, David? Det är en stor gul sol över Halmstad i nuläget i alla fall till morgondagens sprintermästare.
Skämtar du? Jag fick höra av folk innan. Det ska bli dåligt väder, så vi cancellerade. Jag tror faktiskt Johan Edlund nere på Fridhemsplan innan.
Mm, jag trodde du var väderintresserad.
Ja,
att du...
men när det är dåligt så kollar jag inte så ofta. Men han sa att det ska regna. Okej, 19 grader är inte...
Strålande sol från, ja, säg 15 och framåt.
Ja, men 19 grader är backsnönt för. Ja, det blir ett inte det här supervädret som det kan vara, såklart. Det är ju en ganska, precis som Elitloppet kanske inte är det, men det här är en väldigt väderberoende helg för att åka ner till Tylösand. Häftig helg, hur så, med väldigt bra sport och jackpot på V75 på lördag.
Just det.
Förra veckan... 51 veckan i rad, kanske vi ska säga.
Förra veckan gick många av oss i Gambling Cabin, som den här podden görs av, rakt ut på Vikens High Yield. Inte alla ska vi säga, men det blev ingen seger för Vikens High Yield, som åkte dit faktiskt. Du var lite inne, får jag väl ändå säga, på att han var lite på retur.
Ja, jag spikade på någon mindre lapp för att jag skulle ha råd att gardera de väldigt öppna loppen som jag tyckte däremellan. Så att jag insåg också att han skulle komma till spets och ha en vettig segerchans, men... På mitt största system där, David Neves Unika, samt ett annat, det här streamsystemet som vi bygger på Twitch på lördagar 13.00 tillsammans med folk i chatten, garderar vi honom och kände som, man kom väl fram till att han har inte varit riktigt bra sen veckan innan Elitloppet. Och om man ska alltså då vara kritisk, det är en väldigt bra häst och stor favorit. Och det var ju en månad sen liksom. Han var ju lite sämre på Elitloppet. Det gick 14 på varvet när han torskade där utvändigt om Seismic Wave. Och han visste att han inte vann, inte mycket att säga. Men att han packade ihop redan 350 kvar och blev 4. Många längder efter vinnaren. Så att det fanns inget riktigt formdokument. Och det är ju en färskvara. Däremot blev jag positivt överraskad i det loppet av Deep Pockets. Som, från ryggledaren fick ett bra lopp. Men det gick ju fortfarande ett bra tempo. Han var med och utmanade om segern och visade att han... Dels fungerar i ryggar, dels inte enbart en sprinter.
Mm. Jag gick all in på alla mina system som jag lämnade in på förra veckans poddgäst Daniel Wäjersten. Spikade på rubb och stubb, Global Badman. Fick ruggig feeling efter vi hade pratat med honom, David. Efter surret med Wäjersten här i podden. Jag kommer att återkomma till just det också. Wäjersten och Global Badman. Men hästen var bra.
Ja, hästen var väldigt bra. Ska vi dissekera loppet nu eller vill du skjuta på det lite grann?
Nej, men du kan få ta dina tankar och det, så ska jag återkomma lite grann, framförallt kring styrningen tänker jag. Men vad tänker du om loppet generellt?
Jag tycker att Global Badman var väldigt bra. Det var loppets klart bästa häst som vann. Men jag tycker upplagan var svag, måste jag säga. Flera hästar som...
Men det var ju sönderstruket också, David.
Ja, det var sönderstruket, dels det. Så det ska vi säga. Och det var ju framförallt 2 bra hästar som var strukna. Selected News och Revelation. Men vi har varit inne på det tidigare att E3 är inte lika hett som det var för 10-15 år sedan. Många satsar på hösten och då står man över de här loppen. Till exempel då Hellbent for Am som hade joggat hem det här loppet, startade på Solvalla och vann enkelt igår. Vi kommer med att det senare, men det var en svag upplaga. Ingen kunde någonting, trots flera som fick bra vilsamma löpningar så var de iskalla 200 kvar, och Global Badman som Vesten inte kunde släppa av helt på grund av att han galopperar kort efter mål. Mm. Blir han utmanad så måste han chansa eller kanske säkra ett andra pris, men det blir han ju inte det ens. Och han var bara bäst, så ingen skugga över honom, men övriga konkurrenter, de gjorde sitt bästa, men vi kan bara konstatera att upplagan inte blev någon vidare.
Nej. Vad säger du då om Stonas upplaga? Det blev till slut Barbro Kronos, Svante Båtshäst som vann med Erik Adielsson, med toppstammade då Trickston och Fama Currit. Fama Currit, apropå Halmstad-helgen. Fama Currit som ju var en topphäst, ett toppsto hos Petri Puro, tjänade nästan 8 miljoner kronor. Vad säger du om Barbro Kronos?
Ett väldigt jämnt lopp där Erik Adielsson stod för en vaken styrning. Visst, han hade att köra med, men går han inte fram i dödens i det läget så är ju han satt ju bra på det, så är ju risken överhängande att han får gå först i tredje. Då får han göra jobbet och dra fram favoriten där bak. Nu var det movet helt loppavgörande. En jämn upplaga utan den här tydliga stjärnan än så länge i Storkullen. Så att vi får vänta lite innan vi korar någon form av drottning här. Det brukar man kanske inte göra under E3, men ja, någon solklar kulleta, ja det är väl Barbro Kronos för att hon vann. Men det är inte som att den sitter stensäkert. Känslan är att det kommer bli mycket skiftningar i den här kullen innan årets slut.
Mm. Jag vill bara flika in där. Man säger ju ofta att det är dags för storlopp. Örjan Kihlström får mycket cred. Att han alltid är på hugget när det är dags för storlopp och mycket pengar att köra om. Erik Adielsson, ja, det är väl många som säger det också, men jag tycker att det är värt att trycka på ändå. Snacka om att vara vaken, tycker jag, när det är dags för stora lopp. Det är ofta man ser moves som är loppavgörande från Adielssons sida i de sammanhangen.
Mm. Och framförallt när han har att köra med. Och det här var ett helt loppavgörande move, är känslan. Att han tog dödens i det läget och vann med huvud, hals ungefär. Snygg styrning av Erik, bra tränarjobb av Båt. Och ja, kul för ägarna, de är ju hårdsatsande. De hade ju favoriten Loaded Maria. De heter, vet du, Olof Bodin, ska vi säga så jag säger rätt här nu. Olof Bodin Chartering AB är bekant med dem. De har ju storsatsande Loaded Maria, favoriten som tyvärr floppade. Malva Ha som var tvåa och Barbro Kronos som vann. Så det blev ju helt okej utdelning trots att Loaded Maria inte var som bäst för dagen.
Verkligen, grattis härifrån. I övrigt, den dagen, David, jag drar de som kanske var intressantast då. Odd Herakles som vann hur enkelt som helst sitt kallblodslopp. Det var ju han och Månprinsen AM som var betrodd. Dammsugarhästen From the Mine fick vinna på V75. Var tillbaka i gammal fin form. Och Vaduz Wise Ass vann på nytt.
Ja, vi börjar med det. Ja, och det Herakles var ju väldigt bra. Han var ju bara bäst. Och där galopperade ju Månprinsen första gången på typ 3 år. Så att då blev ju det loppet inte ens spännande. Jag ska faktiskt se exakt när han galopperar senast. För det är ju, man höftar mycket med datum och sånt. Han galopperar senast. Nej, det kan inte stämma. Vänta, jag måste kolla om. Ska vi se här nu när han galopperar.
Om du får nog scrolla en bit, va?
Ja, jag gör det. Nej, Umeåker den 22 april 2017 galopperar senast. Ja. Det är väl sådär, jag vet inte, 20-30 starter sen.
Ja, helt otroligt.
30 minst. Ja, nej, så att det pajade i loppet. Vad sa du med? Vaduz Wise Ass. Där har jag skällt lite på Jorma Conti. Nu hade han ju den klart bästa hästen och vinner nog hur loppet körs ändå. Men jag vet inte, tittar på loppet igen så är han väldigt sugen på att dra högertömmen och köra till spets. Eller mot spets. Och där såg han väl att kanske att Magnus A. Ljusa hade en liten halvhet Red Up Tap Dancer. Så där valde han sitta kvar i andra utvändet. Som sagt, hästen vinner nog ändå. Men det visar han ändå någon form av jag menar alltså att han tänkte lite taktiskt. Han har inte gjort det alltid på slutet. Jag har skällt lite på honom. Men det var ju ändå, vinner han kanske ändå från dödens, så bra var hästen. Men det var ändå snyggare att göra så här, tycker jag.
Och dammsugar hästen, man.
Ja, From the Mine spårar runt om i en klen silverfinal, får vi säga. Viking Brodde trodde jag väldigt mycket på. Jag hade spikat honom på flera system. Jag vet inte vad som hände faktiskt. Örjan satt och kollade ner mot hovarna och han släpar redan efter ett par hundra meter. Nej, sen körde Örjan ingenting med honom. Det var någonting som inte stod rätt till där. Jag har faktiskt inte orkat fråga än vad det var, men vi lär ju se det i intervjuer inför nästa start, för att just han det drog inte högertömmen en gång. Men kul för From the Mine, Men som sagt, svag silverfinal.
I övrigt, den helgen måste vi ändå nämna snackhästen, en av de hetaste snackhästarna i landet såklart, Hail Mary, som åkte på pumpen i fredags, slutade fyra i ett femhästarslopp som stod favorit. Visserligen då, David, fick vandra utvändigt i ett tufft tempo, men det var andra torsken i karriären.
Mm, och han var inte ens tvåa, utan han var faktiskt fyra i mål. Nej, det är klart att det inte var... Visst, han gjorde ett helt okej lopp, men det var ju inte det han har visat tidigare. Jag fick messa lite med ägaren där faktiskt, eller delägarna, han som säger att de var inte jätteoroliga. Hästen skulle kollas upp, man hittade lite småsaker och sådär, så att man var inte jätteoroliga. Och det kan ju hända att en häst gör lite sämre prestation. Han har ju kört till ledning ganska många gånger, nu fick han attackera hela vägen bakifrån. Jag vet inte om det spelar in. Jag vill inte tro att det var så, men man spekulerar ju alltid och tänker när en häst som har presterat så pass bra är lite, lite sämre en gång. Men det lät inte som att tränare Robert Berg var jätterolig när jag smsade med ägaren.
Nej, vad skönt. Innan vi går in och pratar med veckans poddgäst, så var du inne på det tidigare här. En av dina favoriter vann under tisdagskvällen på Solvalla. Du får väl chansen att trycka till lite grann på den här scenen igen då?
Ja, Hellbent Trump. Inte bara att han vann, jag tycker han är så snyggt matchad. Han vann alltså British Course Elitlopps söndagen 1.11,9 från dödens. Bland det värsta jag sett av en treåring någonsin i Sverige. Sen gillar jag att man valde att stå över E3. Alltså det blev ju två lopp på kort tid i juni också. Han gjorde ju tre starter på kort tid där när han kom till Sverige. För att ha häst liksom, som kan vara med och slåss som segern i de stora loppen höst, främst kriteriet då. Han vann ju med en gäspning igår på Solvalla, körde till ledning mitt i loppet och vann, jag tror han var på 14.3 på en lite halvränklad i bana. Tiden säger ingenting, det fanns ju hur mycket som helst sparat. Det var mest öron efteråt och han bekräftade att hästen kändes fin, så att man får inga intervjuer längre. Eller vissa dagar i tv-sidan får man inte det på grund av corona, man har inte resurser, så att då får man höra av sig till kuskarna om man vill ha något, eller jag gör det när jag vill ha något speciellt uttalande för att, ja, få lite på fötterna hur de känner sig. Och det var tummen upp för Nörjan. Så att spännande att se hur han matchas framöver. Jag kan inte sluta tänka på Örjans val han har att göra här senare i höst. Han har varit ordinarie på den här nu i Sverige i fyra starter. Och så har han ju Mr. Hercules som han har vunnit med för Daniel Redén. Ja, han tenderar ju att välja Redén framför andra. Men igår valde han faktiskt Alone hos Pasi Aikio före Hill Street. Jag såg att Daniel Redén hade satt upp Örjan först och sig själv som tvåa, men då var det förmodligen då Örjan Alone som var tvåa i loppet och Daniel körde själv Hill Street som vann. Nu är ju de här loppen som de här två hästarna ska ut i mycket större och då tenderar han att välja Redén, men det är nog inget helt enkelt val, för det känns som att det är två undantagshästar, även om Hellbent Fram är den längre kommande av de två.
Vi får se helt enkelt. Strax får vi prata med en otroligt stor Halmstad-profil och travprofil överhuvudtaget. Först David, sprintermästaren väntar. Vad har du för favoritvinnare genom åren? Du får nämna två max.
Ja, men jag vurmar väldigt mycket för Lavé Kronos när han vann 2009. Det var min första sprintermästare på plats med liksom polarna på det sättet. Vi tog tåget ner från Stockholm. Det var 30 grader hela helgen. På fredagen, dagen efter sprintermässan, så låg vi liksom på asfalten och drack Captain Morgan Cola insmugglad. Och det var så varmt på asfalten. Det var som att luften stod still. Och när man är på sådana helger första gången så blir upplevelsen alltid bättre. Det är som när man besöker Solvalla och Elitloppet första gången. Man glömmer inte det. Det var väldigt häftigt för mig, så därför lyfte jag fram honom. Även om det finns kanske vinnare längre fram som har varit bättre. Så Lavé Kronos när han vann 2009 var speciellt då för mig. Ja. Själv då?
Ja, loppet jag minns bäst är när jag hade en egen häst med som startade i finalen. Det var 2012. Vi hade Don't Tell Me What To Do som kvalade in. Han var trea i sitt försök. Det var samma år som vem vann, David, 2012?
Oj, nu tog du mig lite på sängen här. Kan det vara Brad Veluwe?
Helt rätt.
Ja.
Och
han vann på 1.09,7 för övrigt, som då var någon form av... Jag vet inte om någon har sprungit fortare någon fyraåring i Europa. Det var min känsla att det inte var så var fallet i alla fall.
Nej, så kan det vara. Nej, men den kommer jag ihåg såklart. Trea i försöket, oplacerade finalen, men det var bara känslan att få ha en häst med i sprintermästarfinalen. Annars är det såklart loppet som jag fick kommentera för några år sedan. Anke Lasse.
Ja,
men alltså hans makalösa acceleration in i den första svängen.
Ja.
Alltså han fick de övriga att se ut som punkt 21-hästar. I'm sorry, ni övriga som var med där. Men när han la iväg, det var... Det sitter fortfarande fast i mitt annars så dåliga minne.
Ja, vad gick han? 1.09,3 va?
Nej, men han vann på 9.03.
Det som är så häftigt... Men just det loppet, det är att det är, det var ju det bästa Anke Lasse gjorde här ju. Det är det man minns han för. Många andra, Nuncio som vann och Scarlett som vann, de gick ju vidare och var stjärnor i flera år. Men Anke Lasse slutade tävla efter fyrsången, så att det är verkligen det som man minns bäst med honom.
Fullständigt bedårande insats och så som han såg ut. Det var... Ja, jag har ju dåligt minne som sagt, som du vet. Ja, men jag kommer ihåg att han vann på 9-3. Jag sa det i referatet när han gick i mål där. Och jag vet att han ledde med 20 meter när han tryckte i vägen in i första sväng. Det är nästan den sekvensen som, som jag minns mest faktiskt.
Ja.
Ja, det var häftigt. Du, den här profilen som jag pratat om. Vad säger du?
Ja, vi ringer väl upp Lennart Forsgren. Vad ska man säga? Gul, röd och vit kusk.
Så är det. En riktig profil. Ja, är det någon som kan prata Halmstad och sprintermästaren så är det vår vän nere ifrån... Ja, vart är det egentligen, Lennart Forsgren, du befinner dig?
Numera i Falkenberg sedan en 7-8 år tillbaks. Så att den är stationerad här och det är bra att säga på sommaren då.
Ja, men välkommen till podden.
Ja, tack för det.
Hur kommer det sig att du hamnar i Falkenberg?
Ja, men från Halmstad via Slöinge då, det är ju mittemellan, Slöinge ligger mittemellan Halmstad och Falkenberg, och då hade vi barn, tre barn, flytta ut, och eftersom jag har tummen mitt i näven, arslet tänkte jag säga, då jag ska reparera, kan slå in spik ungefär, det är vad jag kan. Va? Ja. Så fick man ju leja allting och då sa vi, vem fan ska vi bo där för? Det är lika bra vi flyttar in till Falkenberg, och fick tag i ett kanonställe mitt i Gamla stan med en stor fin innergård, så att jag kan inte bo bättre.
Men jag tänker närheten till en travbana, Halmstad är ju närmast, hur många mil är det?
Ja, det är 4 mil ungefär. Och sen har jag 9,5 till Åby och så har jag 18 till Malmö. Så att det går motorväg hela vägen, så det är inga konstigheter.
Nej, den motorvägen är fantastisk, det måste jag säga. Den är 120 och det är alltid bra sikt och den är bred och den är... Det är nog Sveriges bästa skulle jag säga.
120, ja, det kanske är det. Det har man ju missat några gånger.
Nej, inte du Lennart.
Jo, det är väl ett signum bland travtränare att åka för fortkörning.
Ja. Du Lennart, vi konstaterade det här innan vi körde igång podden och intervjun här med dig. Var ett tag sedan vi såg dig i ATG Live. Vi saknar dig där. Vad är det som händer?
Nej, men det är ju ålders då relaterat. 70 år, jag fyllde ju det i december och med tanke på hur det är då, med coronatider så satt man en gräns och någon ramlade mellan någon stol och sånt, och jag gjorde det, men det är bara att finna sig det tyvärr. Va? Så att, fast det är jäkligt tråkigt, man vill ju gärna åka. Jag gör ju det liven för jag tycker det är roligt. Framförallt liven är ju för mig det absolut roligaste att göra. Jag tjänar någon krona på det, men det är inte grejen. Grejen är ju då när man kommer upp i min ålder. Man träffar före detta aktiva och sånt. Man är med i matchen på ett sätt och det är förbannat roligt att åka runt. Alltså.
Ja, jag förstår det. Du saknas där i alla fall, Lennart. När det kommer till V75 på din hemmabana och sen den här sprintermästarhelgen, då har du väl lite minnen att bjuda på, kan jag tänka mig. Du har ju till exempel vunnit sprintermästaren. Vi backar till, ska vi se här, är det 1993 tror jag, var Lennart.
Var du född då eller?
Ja, jag var född. Frågan är om David var.
Ja, jag var 8 år. 93, ja det var ett fint år.
Jag kommer till och med ihåg, Lennart, ska du berätta om din sprintermästarseger?
Ja, men den var ju fantastisk så tillvida att alltså vinna största loppet på hemmaplan, det är väl ungefär avgörande SM-final i fotboll eller ishockey på hemmaplan och göra avgörande målet eller någonting. Det är väl allas dröm, och jag fick ju uppleva den då och med Top Royal. Det som är specifikt med det loppet och det som hände, det är att jag körde ju inte Top Royal i försöket, utan Kari Läderkorp och jag då, som hade ett samarbete, och då lottades det sidas inte liksom. Vi hade ju två med och de hamnade i samma hit. Så jag körde Paparazzi och vann skitlätt med den i försöket, och Stigård körde Top Royal och var tvåa. Och så bägge kvalade ju in då till final. Sen hände det unika. Jag tror inte det har inte hänt och kommer kanske aldrig hända heller. Jag böt ju häst i finalen. Jag valde då Top Royal trots att den var bara inom citationstecken tvåa. Och Jorma Kontio körde Paparazzi. Och det visade sig då vara rätt val.
Men vilken körde Stiger då?
Han hade någon, vad heter det, Gison-häst som han hade kvalat in i ett annat hit då. Men som han var tvungen att köra då självklart. Och därav så fick Jorma köra då, Kari Finne och Jorma Finne. Och det var ett bra gäng, det var Kopiad var ju med, Strictly Business, det var såna här Blue Hawaii med Urberg och Uverets Öfsade Röp och Olle Gopad.
Kopiad kom jag att tvåa bakom dig.
Ja, och jag kom ju längst ut då i princip. Du vet, vi var väl 4-5 på linje och så vinner man då med huvud och hals halva längden. Det är liksom, det var ju ett härligt upplopp. Alltså då man känner att fan, jag grejar det här. Va? Det var ju, det går inte, det är som man säger, man måste uppleva det för att förstå det lite grann.
Och om Stig inte hade haft en annan häst så att han därmed inte kunde köra den här Top Royal, hade du bytt kusk på honom då?
Det vet jag inte. Det är möjligt att man inte hade gjort. Men det som gjorde också kanske att Top Royal vann, det var, jag frågade ju Stigo efter. Jag hade lite problem med att få den att funka rent auktionsmässigt helt hundra. Han sprang och ställde lite grann. Och jag frågade Stig, har du något tips och vad man ska göra? Och jag berättade vad vi hade gjort. Och då sa han Stig att prova med tåöppen aluminium päron, vilket vi gjorde. Och fick då flyta ännu bättre så att vi är skyldiga honom ett stort tack också för att, och det visar ju hans storhet att kunna till en konkurrent berätta hur han hade gjort. Mm.
Okej, okay, fan vad häftigt. Så att han har ett finger med i spelet. Ska säga att han körde Quick Jason.
Ja,
det Quick året. Ja, apropå att du har ett samarbete med Kari Läderkorpi, hur många aktiva har Kari Läderkorpi haft popstall med i Travsverige? Eller hur många har han inte haft? För att det känns som att han har haft med väldigt många.
Jag stod för hans hästar i början av karriär innan han tog sin licens. Jag tror han tog det året efter vi vann sprintermästaren. Och sen hade vi då Europaderbyt, stod jag också som tränare för vem fan var det då? Det var ju Progress Value.
Mm. Okay.
Och sen tog han ut sin tränarlicens och sen har han ju då, som alla vet, det är ju ingen hemlighet att han har ju bytt lite kuskar några gånger. Och vi hade ju våra disputer självklart som alla andra har haft. Men jag måste säga till Karis fördel, rakare person då det gäller ekonomi ska vi inte prata om. Den var ju suverän fortfarande. Sen hade han ju sina sidor som dålig förlorare, en av de värsta, sämsta förlorarna jag mött. Han slängde sig bilen och åkte hem och liksom gick åt helvete. Men i dagens läge har vi ju, jag tror vi aldrig varit så bra kompisar som vi är idag.
Okej.
Nej, vad härligt.
Du frågade där, sprintermästarsegern med Top Royal, hur rankar du den historiskt bland dina segrar?
Ja, känslomässigt så tillhör den definitivt, om den är till och med kanske högst upp, men bland de två och tre. Men det är klart, alltså, det finns ju som jag sa, Europaderbyt är ju något stort. Finska och svenska kriteriet, storderbyt, också sådana här lopp. Men vinna på hemmaplan, även om jag har vunnit mycket storlopp, det har jag gjort. Men, och kanske med mycket mer pengar. Men det var nog den, det som jag aldrig kommer att glömma när man vann den sprintermästaren. Alltså.
Du Lennart, man kollar här på din meritlista så är den ju imponerande. 2533 segrar. Hade du koll på det förresten, att du landade in på det?
Det där varierar lite grann, men det där blir man snart. Jag har ett barnbarn på 7 år som vi var och handlade på ställe och så var det en man som stod där. När rösten känner jag igen, sa han. Och
ja.
Killen till mig då. Och så, är det du forskaren, sa han. Ja, så jag. Ja, det var länge sedan, bla 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 ungefär. Så vi satt oss i bilen med den här lilla 7-åringen, så sa han, farfar, är du känd inom travet, sa han. Mm. Ja, det kan man väl säga, inom travet så är jag nog, det får man nog säga. Så, ja, gick en stund. Ja, hur många lopp körde du då? Ja, alltså ungefär 24-25 000 lopp. Jag vet faktiskt inte, så jag. Och då från nästa fråga blev då hur många jag vann.
Såklart.
Det var lika där, jag vet inte exakt, så jag, men jag tror jag vann kring 2500 lopp. Och så blev det tyst i några sekunder. Ja, men farfar, då förlorar du ju mer än vad du vann.
Ja, det har ju en poäng i och för sig.
Ja, det är så lite grann.
Ja, nej, men det är imponerande. Vart jag ville komma var någonstans, vi pratade lite grann om hästarna här. Är det några speciella hästar, eller någon speciell som ligger dig varmast om hjärtat? Du berättade om segrarna här, vilka det är. Men har du hästar sådär, som du har känt lite extra för genom de här åren?
Det är Bole Tigo då. Den är ju nummer ett. Han tjänar ju nästan 10 miljoner. Jag började köra honom efter derbyt som 4-åring. Jag vann i och för sig det allra första loppet han vann som 2-åring. Men sen körde ju P.O. Pettersson den. Men sen, den var ju, det var ju en härlig häst. Och ja, ni vet ju själv, ni som kommer ihåg Bolets Igor, han sprang in drygt 10 miljoner som sagt, vann jubileumspokalen.
Den lilla krigaren.
Ja, ja, det var ju en härlig häst. Va? Sen kanske inte det är den bästa jag kört, för det är nog ändå, det måste väl ändå vara Viking Kronos, va?
Ja, just det.
Jag körde den en gång till Ludde, eller Ludde, ja, Ludde, ja, och nere i Padova tror jag det var. Hamna långt bak, fan vad dumma, jag skulle vända upp till bilen, 800 meters bana, hade bakspår från början, man skitlätt ändå.
Oj.
Och det var ju en fantastisk häst, va? Och, men den fick jag ju bara köra en gång, men det är också en sån där häst som man man kan inte glömma den om man väl hade fått kört den en gång.
Bolets Igor var ju före min tid som häst, men jag såg ju, eller jag vet ju att han fanns lite i aven här och där, framförallt på lite Halmstad hästar. Ah, vad hände där? Han floppade totalt.
Det lyckades ingenting. Han och Kopiad var ju samma årskull och vad heter hon? Ina Skott.
Ja.
Men varken Kopiad eller Bolets Igor fick väl kanske inte någon lycka. Nej, de fick definitivt ingen lycka i aven. De kanske inte fick någon storna heller för den delen. Men det blev ingenting som de nedärvde deras egna kapacitet.
Jag vet att Kopiad har ett par miljonärer, alltså spontant, med The Big Blue World och Sun Protection och så vidare. Jag kollar Bolets Igor. Det är en som tjänar mest. Bolets Agaton, född 95. Han tjänar 915 000.
Ja. Ja, det stämmer bra, och det var också den här som jag körde då Angel hade den. Men
det var ju så, Lennart, också att Bolets Igor, han hade ju en fantastisk vilja och löphuvud då, som ni visade många gånger tillsammans på travbanan, men rent exteriört ifrån sidan så var det ju väl inte någon wow när man såg honom på banan.
Nej, en liten skit som med en liten köttbulle sådär, men hade en riktig bakkärra, och så hade han ju då en inställning som var utav Guds nåde, och det måste ju sådana hästar ha som kommer upp i den där digniteten och vinner så mycket storlopp. Det var ju München stora pris. Det här kommunloppet vann han ju. Han vann jubileumspokalen, han vann Copenhagen Cup. Han vann ju jättemånga storlopp.
Mm. David, kommer du ihåg Bolets Igor?
Nej, det är långt före min tid. Men däremot så vill jag bara flika in med Kopiad och avkommor. Lucas Lupin, den främsta med 4 miljoner, sen de två jag nämnde. Sen finns även uppfödningslöpsvinnaren Even Who som vann det typ 65 gånger för Svante Båt Björn Goop 2003. Jaha, i ett lopp som Nielsen Pins var favoritspelade i. Jag tror Ludd hade 5 hästar med i det loppet, men skrällen Even Who vann. Det var ett sidospår kan vi säga, men jag ville bara liksom...
Vem var 4 då?
Vad sa du?
Vem var 4?
Ja, det minns jag. I WhatsApp oss.
Jag förstod att du skulle kunna det. Jag skulle bara skoja.
Jo, men du förstår, forskaren.
Ja, men faktiskt,
det
hann jag inte kolla. Jag tror WhatsApp oss var 2. Jag tror han gick i spets i loppet, om jag inte har helt fel. Som för övrigt var efter Sertarus och What's Your Pleasure K.
Ja, jag släppte den där upplagan där. Du Lennart. Ja. Du blev ju en stor travprofil efter att börja med hockeyn ju. Där var det ju en, för de som inte har koll på den biten, vad man har fått höra, du får väl själv bestämma och ge epitet till det. Vad var du?
Ja, var väl en svärmorsdröm ungefär. Nej, men skämt åsido, jag förstår vad du är ute efter. Va? Jag hade ju då, jag var ju mycket utvisad, jag hade temperament, och det var, jag var ungefär lika där i hockeyn som inom travet, kanske ännu mer inom hockeyn då. Jag var ju sån där som jag skulle ju alltid vinna, och hade ju några som var lite krasslig innan matchen skulle spelas, och vi kan inte slå dem, jag höll på att bli idiot, jag hörde såna där, va? Utan, nej, men alltså det där har man ju så mycket olika inställningar hur man tacklar saker och ting. Det är ju alltid roligare att vinna, slå underläge och liksom visa dem att det går.
Mm.
Och jag hade ju någon Kalle Berglund, men fan var det med, det var Halmstad spelade någon match här, så var jag med på någon grej där, och då hade jag ju jävla bra snitt i poäng. Jag har ju ett snitt, tror jag, på 1,30 per match i poäng, va? På alla matcher jag spelade, men ändå var utvisad mest i hela Sverige då.
Men var det ett temperament som du hade med in i travet också, som du är inne på? Och hur påverkade det dig som tävling?
Framförallt i början av karriären, då skyddade man ju inga medel för att vinna. Va? Och det var ju, alltså, då man får facit i hand idag. Det blev ju så då man började liksom att bli etablerad och få köra mer. Vinna ett lopp då man hade fimpa någon, det är faktiskt inte dugg roligt, utan man mår jävligt illa utav det. Och jag suddar ju bort de där värsta kanterna. Men okej, jag körde med små marginaler och folk visste ju det. Och det är ungefär som Ludde då han körde, du vet, alla släpper ju till honom när han kom dundrandes. Och var det tajt va, så var det ju många som tog upp då, för de var ju rädda för att det kanske skulle kunna bli mer trångt än vad det var. Va? Och alla har vi olika sidor som vi liksom skapar oss ett namn på. Men jag var jävligt hungrig. Jag skulle vilja påstå att jag var, på den tiden var jag en Björn Goop då det gällde upplopp. Jag var sällan jag förlorade en upploppsstrid. Alltså.
Mm. Du, jag vet också att den här vinnarinstinkten den fanns ju där. Och jag vet också att vi har jobbat så länge ihop, du och jag, Lennart. Och jag vet att vi har pratat mycket när de här yngre kom upp då. Men om jag säger yngre på den tiden, när vi körde igång Kanal 75 där det började med live i början på 2000-talet där. Så kommer de här upp då, Björn Goop, Erik Adielsson och de här. Jag vet att du var inte helt förtjust i det där och du ville gärna sätta dem på plats. Det kan man väl säga så här 20 år senare.
Ja, men det var ju så här att Björn Goop till exempel, det har jag sagt tidigare i något sammanhang. Vet du, han började köra. Varför tänkte jag, varför han har inte ärvt någonting utav farsan? Det var ju liksom, han körde på en i defileringsvolten och man tänkte, det går inte. Men någonstans naturligtvis så hade han ju någonting invändigt. Och jag måste väl säga att som kusk så skulle jag sätta upp en kusk, om jag hade en egen häst, så Björn Goop skulle vara första valet så tillvida att han sitter ju aldrig fast. Han kör alltid för vinst och komma in på upploppet och Björn Goop sitter jämte någon, ja, då kan de nästan hälsa hem, för han är makades förmåga och liksom få hästarna att gå in i mål, va? Så att det är ju då det gäller som kusk så måste jag ju säga att han är suverän.
Intressant. Hur var det med Erik då?
Erik var ju en helt annan typ av körsvän, va? Han är ju då, jag missförstår man inte, det är klart att Björn är en tänkare, men du vet vad jag är ute efter. Han har ju ofta, han är ju en mer finlirare kan man väl säga.
Mm.
Björn är ju då, du vet, då han får ledningen 500 kvar så fortsätter han och kör genom svängen och håller igång och håller igång och håller igång. Och liksom sen han ser att det är klart, då slutar han. Va? Men Erik är ju mer som det som mer åt Örjan-hållet, om du förstår vad jag syftar på då.
Mm.
Det är intressant att du säger det om Björn, för vi hade en debatt, jag och Patrik, lite kort om, alltså, vi pratade om att Björn har slagit sig in på Vincennes och i ordinarie bakom FaceTime Bourbon, och så pratade vi då om att hur man jämförde Örjan och Björn i Sverige, där Patrik då tycker Björn är bäst överallt, men jag tycker att de har helt olika stilar i Sverige, vilket de har, det är Patrik också överens om, men att de är svåra att jämföra men bra på olika sätt.
Absolut, jag menar inte att Örjan är sämre. Va? Det är bara att Örjan då det är storlopp, och det vet jag, har kört både mot Örjan och Björn mycket. Va? Och en sak ska man ha klart, så snälla Örjan, säger ju alla. Och det vet de inte, gjorde jag, hände det något? Va? En fräckare jävla i lopp, det är svårt att leta efter då det gäller stora lopp. Alltså. Fast det, han gör det på så otroligt snyggt sätt, halvspår och går ut lite halvsent. Så där, va? Jag menar absolut inte att han är någon oschysst eller bedus, va? Men då sitter han inte och sover och petar sig näsan där bak, utan då är han alert. Alltså.
Hade inte du rygg på honom i elitloppsfinalen 2003 när du körde Tag the Devil? Han satt i rygg på Stigo med From Above, och så kunde inte Reveny täppa till luckan, 800 kvar, och Örjan smet ut den lilla luckan som fanns.
Ja, det låter jag. Däremot så fick jag själv och Tarsan, för han hade väl, vem hade han då?
Skalet hade han i det loppet.
Ja, det hade han, för att jag satt som tredje häst, vill jag minnas, och gick ut i andra spår 500-600 kvar, för att Reveny, och så var det ju då Åke i döden, så jag tänkte Reveny.
Nej, det var Skalet i döden. Stig och ledningen vikte till i Skalet i döden med Tarsan, och så satt Reveny satt gärna på utvändet men kunde inte täppa till, så Örjan från ryggledaren gick ut typ 800 kvar, ja, fick han ut.
Nu har du fel för en gångs skull, för att Reveny Reveny ledde, och så
nej, du tänker på 2004.
Du tänker på utvändigt, och jag kom in som 300-700 kvar och gick ut ett spår, och då blev Tarsan förbannad, och med facit hand så skulle jag sitta kvar på innerspåren och kanske hade varit 3-4. Nu var jag väl 5 eller 6, och han menar på, fan, skulle jag ut och göra i andra spår, och han hade rätt i det läget, men i en final i elitloppet då tänker man, jag vill inte sitta fast, va? Men, och det gjorde jag inte i och för sig heller, men Så var det i alla fall. Ja, men det är en parentes också.
Ja, vi snackade om olika lopp. För jag menar 2003 när du körde Tag the Devil. Ja, nej, det var 2004 förresten.
Ja. Kan du ha fel?
Ja, fan.
Ja, på årtal. Det är helt otroligt. Nej, faktiskt.
Men, fan, var det så verkligen? Jag förmodar att du körde Tag the Devil 2003 också i finalen.
Nej, jag körde den bara en gång.
Okej, det var 2004.
Ja, då jobbade jag live och stod på inneplan med Borgås, tror jag, eller vem det var. Och så skulle jag gå upp och kolla lottningen inför finalen. Och jag hade ju då, på den tiden skulle man ju ha kavaj och slips och grejer. Och så stod jag ju där och lottningen skulle ske. Då kom ju Åke. Har du dressen med dig? Ja, du får köra taggen i finalen. Det var ju liksom en, vadå? Man fattar ju inte vad man menar riktigt. Va?
Men, ja, just... Så just det, för att, jag ser nu att, nu fick jag tjuvkolla, men Preben Kärskal hade Fricke Fredrik i rygg på Örjan i det elitloppet 2003. Just det.
Det var inte samma.
Nej, det var inte samma. Innan vi släpper och tagde det, jag måste bara säga en sak. Kommer du ihåg det året 2003 då när han gjorde debut för Svanstedt? Han hade vunnit Oslo Grand Prix-dagen, den här Europamatchen, och så vann han Sweden Cup. Alltså, han kunde ju inte 16 full väg för Stig H, men det är det värsta förvandlingsnumret jag någonsin har sett på en travbana.
Ja, Åker hade många sådana.
Ja, men den var, alltså den var, den tog inte ett steg innan och den var så sjukt bra, vann i Sweden Cup då 0-3, ja. Och var ju med i elitloppet året efter flera storlopp liksom.
Ja, Joran. Men då det gäller Svanstedt så vet vi alla vad han hade en förmåga att kunna ändra på hästar och få dem att gå bättre många.
Mm, mm, mm. Men Lennart, nu har inte jag i närheten av samma minne som David. Du fick väl köra en del åt Svanstedt där också, va? Innan...
Ja, det blev ju efter brytningen med Kari där, så tappade jag ju då från att spela i elitserien, så ramlade jag ner i division 5 för alla mina gamla kunder. Nej, men alla mina gamla kunder hade ju skaffat sig en annan kusk. Va? Du vet, de ringde till mig. Jag körde mest i Sydsverige på den tiden. Med Karis och så då. Nej, jag, Kari och häst. Och så stod jag ju som tränare. Jag var ju tvungen att köra dem. Och då hade ju Svanstedt precis flyttat ner i den vevan. Och då fick jag ju köra en hel del åt han. Och tyvärr fick jag aldrig... Jag skulle ha kört Sjogin faktiskt i Berlin. Men var det meningen. Men då blev han struken då i veckan. Så det var ju lite synd. Men nej, jag körde ju andra, Sockervadd och allt vad de hette där.
Just det.
Mm. Ja. Ja, det var då, och jag vet, han körde ju in väl typ, ja, jag vet inte hur mycket det var, 2012, hans rekord då. Men det var de åren jag tyckte han var mest dominant på den vänstern. Han hade de här, ja men det är Sockervadd, den heter den, det som var två i Harpers, Quackpot, som han också förvandlade. Tag the Devil, Jide Palema, ja, det var hur många som helst.
Mm. Ja, det är fascinerande. Du, har ni någon kontakt idag, Lennart?
Inte så mycket. Jag brukar träffa honom då i samband med elitloppet och någon gång. Och sen då han har varit hemma i över jul och nyår har stött på honom. Men tyvärr har vi inte den kontakten som jag önskar. Nej. Och det beror ju naturligtvis på mig lika mycket som på Åke.
Mm. Du, jag tänkte, ska vi titta på årets elitlopp? Eller elitlopp? Årets, fan, jag är helt snurrig i huvudet. Årets sprintermästare, ska jag säga. Ja. Vad tycker du den håller för klass om du jämför med det tidigare år?
Ja, det har ju blivit så att man numera mer specialiserar sig på något av de här loppen. Förut kunde de liksom gå ut både i derbyt och sprintermästaren och ja, du vet.
Ja, exakt.
Nu är man ju liksom mer försiktig för att man förstår att det krävs så mycket av dem och många blir ju då ja, de pallar inte med det helt enkelt och får lite problem efter en sån där tuff säsong. Ja, det är klart att man tycker att det fattas några, det tycker man ju alltid. Men ja, jag tycker att det är helt okej. Okay. Greenman Alishin och naturligtvis och sådana här finns ju och Gasmeras, Osterek och flera och framförallt och Don Fanucci Zet som jag tror vinner hela både försök och final.
Okej. Okay. Vi kan bara ögna igenom försöken snabbt. Hur läser du de tre försöken? Vi kan börja med V71 sprintermästaren försök 1. Hur läser du det loppet?
Ja, Greenman Alishi får väl visa lite. Det har inte funkat aktionsmässigt. Och i de här loppen så måste du göra det. 1609, det är full fart hela vägen. Och det är inte det som jag har velat sett av den här i Sverige, ska jag tillägga då. Lite snygg häst att titta på, jättefin i låga farter, men haft lite problem med aktionen, framförallt då i loppen hade det gått lite fortare, kommit till svängarna, så att hoppas att få se att det är den fina hästen som vi vet att det är.
Mm. Han är ju allmänt barfota runt om nu och med jänkarvagn som han hade när han galopperade i finalen av Kungapokalen, men är det helt givet? Jag menar, Jussen Tölt har ju spelat sitt första skede, han har ju gjort någon start här för Wimpal. Där är ändå känslan att han borde släppa till By the Book och Erik, men sen kan inte jag tänka mig att Erik släpper till Greenman Alishi.
Nej, men och det kan man ju tänka sig, för han som jag och som alla har ju sett Greenman Alishi, och det är väl ingen som liksom gör jättevågen varje gång han kommer ut, eller man gjorde det första gången, men sen har ju inte det levererat riktigt som man hade förväntat sig, och då blir det ju så att då har man inte den respekten för en som man kanske skulle haft annars.
Nej, men det är väl som ni säger, det är väl, ja, det, man kan inte säga upp till bevis på en häst som Green Malaysia, men jag tänker på svensk mark i alla fall väl ändå. Ja. Nu är det väl dags att leverera, eller vad säger ni?
Ja, jag håller med till 100%.
Jag håller också med, men till hans försvar får man säga, dels var ju loppet senast, han gick ju inte om Aetos Kronos, men han hade ju inte startat sen, ja, egentligen det enda loppet han har fått, det var ju försöket till Kungapokalen när han ändå plockade ner Upset Face, och där vann ju Örjan enkelt med Aetos Kronos. Sen var det galopp i finalen, sen var det det här loppet senast. Så att nu är det ju hans distans, och så vidare. Och Jorma kommer ju såklart skicka framåt, men det blir nog döden som jag läser loppet. Och det, då ska han ju vara bra för att vinna därifrån redan i försöket och sådär. Och han var ju bra i handbot som han vann försöket på, men då var femma i finalen.
Mm. Jo, nej, men alltså, det här är ju en kanonhäst, men det är ju det att man ställer så stora krav på den. Det är ju det, man kommer med 10 miljoner på kontot och gått bra då i USA. Det är klart att, och då blir man ju lite så där, jag ska inte säga besviken, men lite, ja, vad fan var det här ungefär, va? Man vill ju se att de är så bra. Va?
Såklart. V2 sprintermästaren försök 2, vad tänker du runt det loppet?
Ja, jag tycker det är väldigt öppet, det får jag säga. Gasmiras har ju hyggligt läge mot många. Och svårbedömt tycker jag, det är flera här som det här är väl det på pappret tycker jag det svagaste loppet. Om Gasmerassen och Upset Face, de har i alla fall visat lite grann, och sen har det den här hästen Osterk.
Ja, Osterk, ja.
Ja, men det är bara titta, det är lite galopper och hit och dit och startsnabb, och det var inte heller fin i travet han startade första gången på Jägersro, tror jag, den hoppade i mål.
Ja, passgång, ja.
Det här är
ju, det är väl samma sak med den egentligen, där Osterkö, som man verkligen vill se nu, verkligen leverera hela vägen. Han vann på Åby där för Björn, var det i april den någon gång, men jag tycker det är samma sak där. Han vill man ju också se bra i stilen, hålla ihop aktionen hela vägen, verkligen visa vilken fin häst han är.
Mm. Jo men så är det, va, och sen har du ju de här, alltså 4-5 tycker jag är i A-gruppen, B på 3, och sen kommer ju då King of Everything och de andra då lite bakom, men de är inte chanslösa, va? För att det är ingen här som sticker ut helt, och bara man tror, som det är i tredje avdelningen där man tog bara, jag tror i alla fall att Don Fanucci bara vinner, den har ju sett lysande ut alltså.
Den där är David, den var ju du tidig på, det har vi tjatat om i den här podden, jag ska sluta med det nu, ja. Du har fått nog med cred att du var på honom så tidigt där och sa att han var fullständigt klar på Romme där när han vann V75, visserligen som favorit men hyfsat osynad ändå inför den starten. Sen har det ju bara varit raka spåret.
Ja, jag måste faktiskt gå tillbaka till V72 och sprintermästaren försök 2. Jag tror, nu pratar vi sport här och det är väldigt lite omsatt på V75. Men jag tror att ett Break Cooling har en ganska bra chans. Den är snabb ut, spårar ju runt om i ett lopp under elitloppshelgen. Kort distans, jag är inte säker på att Jorma vill släppa till någon utvändig där. Det var bara ett omvänt scenario. Erik kör ju spets i avdelning 1 med By the Book, Jorma för dödens. Då tror inte jag att Jorma vill släppa tillbaks till Erik med Ostrich i avdelning 2. Att Jorma därmed kör ledningen med den. Den kan vinna från spets, det vill jag bara sagt. Och sen avdelning 3 som du sa, Don Fanucci sett, ja det är klart att han har en toppchans. Men det har han ju för att han har spår invet om clickbait. Men glöm inte bort clickbait. Det är barfota runt om nu som det var i finalen och på elitloppshelgen. Oj vad bra han var i elitloppshelgen. Och visst kanske att han inte vinner försöket, men han är en faktor i en eventuell final.
Vem tror du, ja, vi har ju hört vem Lennart tror vinner hela tjottaballongen, Don Fanucci set. Vem tror du David?
Ja men alltså ska jag spela om alla står i samma åt, så är det klart att Don Fanucci set har bäst chans på att han har spetsläge i försöket. Men det vill ju till att han får spår ett eller två, eller för helst ett i finalen, för att jag har svårt att säga att han ska ta en längd på en sån som clickbait till exempel. Nu får han det om han är före den i försöket, men säger då att kanske By the Book vinner sitt försök eller Greenman Alishi, då tror jag att de vill köra spets. Jag tror inte att Don Fanucci plockar ner någon från dödens över kort distans. Så att det är väldigt viktigt med spårlåtningen. Han är för stor favorit, tycker jag, vad folk snackar om, sett till hur bra, eller bra, inte hur bra han är, men hur stor chans han har att vinna.
Mm. Och sen kommer Kontio göra en forsk igen. Han vinner med Greenman Alishi. Han är tvåa med Break Cooling, så byter han till Break Cooling i finalen.
Ja, klassiker. Ja, ja, men spännande. Ska vi bara ta ett snabbt titt på lördagen också, Lennart. Det är ju jackpot för 51:e veckan i rad, höll jag på att säga. Men nu ser det väl äntligen lite svårare ut. Det har varit ganska favoritbetonat. Har du typ en spik och drag eller någonting som sticker ut i omgången så här ett par dagar innan?
Ja, man vill ju ha någon, jag håller med att det är en svårare omgång än på länge, tack och lov. Och lite klurigt här. Jag är inte helt säker på vem jag ska spika än, just för jag tycker att det är så öppet.
Lennart, innan du går in på dina tankar och idéer där, får jag bara flika in där, vilket alla kanske inte vet. Du har väl alltid varit spelintresserad, väl?
Ja, fasen. Det är klart att man har. Alltså, spelintresserad i den bemärkelsen att jag är med på lite system emellanåt och har varit genom åren. Och det är ju liksom, det har inte varit något jättesystem och sånt, men det är kul, och framförallt så är man ju då med som en, hur ska man säga, eftersom man är aktiv så ser man ju det på ett annat sätt många gånger än en spelare, va? Och den kombinationen tror jag är jättebra, för jag ser för proffsigt på det ibland. Det går inte från det spåret, det är helt omöjligt. Och,
just det.
Och därför behövs det någon som tycker att ett fint namn på en häst eller Björn Goop är snygg eller någonting sånt. Så hitta de här 80-åtsarna.
Du verkar spela med ett duktigt gäng där i Falkenberg.
Ja, kanske, ja, det finns några som är bra att tippa här.
Du, hjälp oss då på V75. Vad har du för idéer?
Ja, om vi drar det från början som hastigast då, och så är ju naturligtvis jag och namn. Vad heter tvåan?
Ja, det är David.
Uno Iskude Gnafa.
Vilka jävla namn de har på hästarna. Alltså. Ja.
Nu för tiden, du.
Ja, skillnaden, de hette allt möjligt. Kallbloderna. Här vill jag varna.
Björn.
Jag ska i alla fall ha en riktig Exclusive Matte gillar jag, som haft dåliga spår på slutet, nummer 4 där, det är ju en given. Men Falander Am har bra form, har gått jättebra sedan den kom till som Johan Svensson har den där ute i Falkenberg och tränar. Det är ett långskott, men just det att han är inne i spåret och inte så tokig, men jag tror nog mest på 2 och 4 i första loppet. Och Quick Lane är ju bra, det vet vi, men då pratar vi ju favoriter allihop.
Mm. Ja, tvåans stor favorit. Jag tycker Quick Lane blir lite överspelad. Han fick ju det kört på läppen senast, även om det kanske är bättre distans nu. Men om du ser att i omgången i helhet, är det någon som du känner för spika eller du har inte bestämt dig riktigt än?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det, för jag har svårt att hitta den där riktiga. Ingves har ett par roliga hästar i avdelning 2 och 3 där, men att de bara ska gå ut och vinna. För det första är det väl den här Sekinodoro eller FKS eller hur det uttalas där i tredje avdelningen som kommer med en seger. Ja, och den var ju bra då och var bra gången innan. Men sen hade han ju då en Newport Beach som startar i andra omgången, avdelning nummer 6, som bara vinner och vinner och vinner. Men ja, svårt att sätta in mot de här hästarna tycker jag. Mm. Så att det är inte helt. Jag liksom tittar här och funderar hela sen programmet kom. Vem man ska spika. Och det,
kan vi inte flytta oss till 6:e avdelningen då? Det var lite sport att prata om. Det vi ändå är, ja, det är väl de andra loppen också, men med välkända hästar också.
Ja, men det,
vad säger ni här? V756.
Milligan Skol kom ju från vinst då i och för sig, men har ju dragit nitlotten då det gäller spåret. Cyberlane har ju viken ner sig i ledning flera gånger. Lär väl knappast köra sig ledning igen om man nu skulle komma dit.
Varfota runt om den här gången.
Ja, men det verkar ju som han viker ju så för lätt i ledningen, tycker jag. Han har gjort flera gånger nu på slutet och suttit och bestämt. General Bianco är ju intressant. 1, 2, 3 naturligtvis är ju de som är mest intressanta i det här loppet. Och Verre Kronos vet vi ju hur bra den är. Men nu ska den ju möta... den kan vinna. General Bianco är den absolut som jag vill varna starkt för, just för att den är inne i spåret och hemmaplan, och vi ska inte tro något annat än att han har ju laddat den här ordentligt.
Var han inte likblek när senast när han fick spö av Fredrik Perssons Monark Newman?
Ja, skitdåligt tycker jag, det var rent ut sagt. Men jag tänker mer bara att den är laddad inför det här och liksom det där, va. Och sen har du ju då nu vet jag ju, läget är ju som det, men en sån som Tangleface i sista där är ju en sån där häst som man har pratat mycket om, men får inte riktigt till den då. Volare Gard, vad tror man om den från 12? Ja, det måste vara jättesvårt alltså. Som du märker, va, det är svårt att hitta någon. Hittar man den där riktiga spiken och ett lopp man kan gå kort i, då kan det bli bra pengar. Eller det blir bra pengar, det blir jävligt bra pengar. Vädret kommer inte att bli kanske det allra bästa heller, vad det ryktas om. Det är i alla fall ingen värme här nu som det var. Vi hade ju jättefint, ja, så hade ju ni också för den delen. Så att,
Ja, men fan vad härligt.
Jag får säga en sak innan vi avslutar. V76 vi pratar om. Jag tycker att Milligan School blir kraftigt underspelad. 14% as we speak. Nu är det ett par dagar kvar och det är inte omsatt så mycket. Det är bara omsatt strax över miljonen. Men han har knallform. Det kan bli lite körning där framme. Jag tycker att han blir underspelad. Sen så tror jag att, som du säger, att Cyber Lane körs bakifrån den här gången. Och då är han bättre. Är han lika bra som när han vann på Jägersro, så klart att han kan blanda sig i det. Men Milligan School till 14% grymt. Intressant.
Ja, nej, men det kan jag köpa i hela vägen också, för att jag gillar den. Och sen gillar jag Ulf Eriksson som kusk. Jag tycker att han har äntligen börjat fått cred för sina körkunskaper. Jag har sagt det tidigare, alla de här som kör upp i, om vi säger, norr om Gävle och uppåt och inte med så mycket V86 och V75 som de inte var förut, de får inte det cred de behöver. Ulf Eriksson har ju varit jättebra en längre tid, men nu har han ju fått börja kört de här lite bättre hästarna, och då visar han också att han klarar av det. Jag tycker han tar tillvara på sina chanser väldigt, väldigt bra. Kille som inte viker ner sig heller. Han skiter i om det är Björn Goop eller Kalle eller vem som kommer. Vill han köra ledning så gör han det.
Du, hörni, eftersom vi har valt den här veckan att lägga V75-surret här tillsammans, våra idéer tillsammans med dig, Lennart, så måste jag innan vi stänger för nu säga vem som vinner V75-6, så att jag har det sagt i alla fall. Ja, men såklart. Alltså, jag förstår inte...
Vilken sa du?
Ja, Velvet Gio. Det är bara att titta på de prestationerna han har gjort. Alltså, det är helt sinnessjuka prestationer. När han var 2 bakom Atraversiamo där i mitten på maj, när man undrade varför blev han inte inbjuden till Elitloppet. Jag tyckte det då, jag tycker det nu. Kolla prestationerna han gör senast bakom Handsome Red. Den är ruggig alltså. Han slår Verre Kronos och Double Exposure som avslutar kanonbra där bakom, men han gör ju loppen alltså. Det är nog fruktansvärda prestationer. Jag tycker att han får för lite cred, Velvet Gio, att han är... spela på 20%, det är rena skämtet. Han borde spela på 40, tycker jag.
Jag får bara flika in.
Jag spikar, jag håller med dig.
Jag får bara flika in och säga det. Jag tycker också att han är underspelad till 20%. Men jag tycker det är en uppenbar dödens risk för honom här igen. Och det är det inte för Milligan School. Det var lite det jag ville lyfta fram bara.
Det läser jag upp. Men så är det. Nu ska jag ta med ett glas vin och njuta av tillvaron och titta på V86.
Ja, fan vad härligt, jag vet igen att tack så mycket för att du var med. Vi håller connection, hoppas vi får se det snart i liven eller tv-sändningen eller på en travbana.
Du ser mig inte så ofta, du hör mig mer. Jag har sagt ifrån, jag vill inte ha någon kamera på mig för att jag har inget behov av det. Och det är inte till någon glädje för dem som
Jodå. Du, Lennart, njut av vinet. Ha en fortsatt skön kväll och härligt att vi fick ha det med.
Detsamma. Ja, tack,
toppen.
Tack.
Ha det gott. Hej. Ja, trevligt att få prata med Lennart Forsgren, såklart, David.
Ja, han är en enorm storyteller, och när man sitter och tar ett glas och surrar lite skit med honom, det var ju som att vi gjorde det nu precis, men när man gör det samma med trav, så är det så många stories från lopp och allting, så man sitter som ett barn på julafton med det största örat man har och bara tar in, suger åt sig information. Han är grymt, verkligen. Härlig, Lennart.
Härlig person som fick komma med lite tankar och idéer inför V75 också, där ni fick Mino Davids också. Jaha, då avslutar vi väl den här podden med den sedvanliga punkten. Här kommer den. Hiss och diss är det dags för nu, David Neves. Nu har du hissat många veckor. Ja. Är du medveten om, va?
Ja.
Är det dags för diss?
Ja, det är dags för diss. Och jag har faktiskt en solklar diss. Så att börjar du hissa så kan jag dissa sen.
Du är det. Jag var inne på det. Jag vill återvända till Bergsåker. Den öppna E3-finalen, Global Badman, svarade ju på för en riktigt bra prestation. Jag vet, David, att du var inne på det, att loppet kanske inte höll den högsta digniteten det här året. Det kan vara så. Men frågan är, hörni, om inte styrningen av Wäjersten är strået vassare. Kolla på den igen. Har ni 3 minuter över, gå in och titta på E3-finalen från Bergsåker förra veckan. Han svarar ut Vici Volantes. Han kan välja på andra ytter tidigt i loppet. Han väljer utvändigt ledaren, han svarar ut i det tidiga skedet, Vici Volantes. Och eftersom Kihlström nu, kunde jag tycka, märkligt kröp ner. Han valde ju ett invändigt lopp med Maestro Zon. Så bevaka Wäjersten Kihlström hela vägen. Det är nästan så att man kan se att Kihlström kan prova att köra invändigt för att komma ut före Wäjersten. Men han sitter liksom hela tiden och bevakar Maestro Zon med sin häst. Och så lyckas han med det som du snuddade vid tidigare, David. Konststycket att hålla Badman i trav hela vägen in. Alltså styrningen är 5+ från Wäjersten. Han hade satt Global Badman i ett bra skick. Han hade lite problem med travet till slut, men det var inte så konstigt. Det kanske var mjölksyra eller något annat som kom. Men styrningen, den är otroligt snygg av Wäjersten. Det var en Kihlström-styrning, om ni så vill, i ett stort lopp. Värdig vinnare. Global Badman och Daniel Wäjersten och Trapodden säger stort grattis.
Jag måste säga det att från sidan så undrar man ju alltid varför fler inte kör som Örjan i Dödens. Att man väljer att bara markera spår när man är där. Man får helt enkelt hoppas lite på att ledaren inte är för bra, för då vinner den. Utan att man är sett kör mot dem där bak. Utan när de börjar anfalla, det är då det är så krafter kvar att kunna svara ut. Det är liksom inte 900 kvar om det inte är så att du måste köra på ledaren, såklart. Jag ser nästan innan, det är klart att Björn och Erik och Uffe Olsson och Jeppson kan köra åt det hållet, men jag tycker Örjan gör det just det movet på en nivå över alla andra, och det var kul att se Wäjersten göra det i full Örjan-klass, det måste jag säga.
Ja, då så, David.
Ja, då blir jag kommer bli lite halvlångrandig här, men det måste bli det, för att det här är någonting som måste ske en förbättring från alla håll och kanter. V75 har ju det sista halvåret, ska jag inte säga, men de sista 3-4 månaderna varit väldigt favoritbetonat. I lördagskväll så mässade jag med min kompis Farnod på Spelvärde, och han plockade fram lite siffror och statistik, för vi kände båda två att ja, men han i sin tur hade väl känt att han orkar inte ladda för omgången i lördags, för den såg ju favoritbetonad ut på förhand, så han stod över. Nu började det ju med halvsmäll, så att, men det blev ju ändå femrex jackpot. Han plockar fram statistik. I år, januari 4 omgångar, inga omgångar med femrex jackpot. Februari 5 omgångar, 2 omgångar med femrex jackpot. Mars 1 av 4, april 4 av 7, maj 4 av 7, juni till och med i lördags 3 av 5. Det är alltså 14 av 32 hittills i år. 14 omgångar av 32 har utdelningen på 5 rätt frusit inne. Det är oacceptabelt lågt. Vi kan gå vidare med andra spelformer. Medianutdelning på V64. Då pratar vi alltså till och med den 27 juni. Den är alltså 2018 9000, 2019 7000, 2020 då till och med den 27 juni 5 och 7. Samma sak när man pratar andra spelformer. V65 sticker även ut med medianutdelning. Den är 5 av 5, 2019 är 9 och 8, 2018 13 och 9. Ja, jag tror du fattar var jag vill komma.
Yes.
Och problemet är så här att ja, hästarna blir travsäkrare och travsäkrare, banorna blir bättre och bättre och så vidare. Och det är jättebra att den faktorn inte liksom blir överhängande, att dåliga banor gör att det ska inte krävas för hög utdelning. Men jag tycker att man från centralt håll måste jobba mer med omgångarna. För att det är ändå vi i viss mån som är ute och är lite, jag ska inte säga att jag är ambassadör för travet på intet sätt. Men många vill spela V75 med mig och säkert med dig och med många andra. Och det är svårt att motivera folk att köpa. Jag är ärlig när jag säger att omgången ser inte så öppen ut. Och att säga det 4-5 veckor i rad, liksom, ja, men det här är ändå en stor del av ens liv, travet. Och man vill ju kunna ha en omgång som i alla fall har potential. Och jag tycker att man från centralt håll måste jobba mer med omgångarna. Jättebra på lördag. Ett lopp med Campo Bahia är utanför kupongen. Campo Bahia möter med 7 hästar bara. Visserligen möter han helt okej hästar, typ Louis Taylor ett par till för Fantone Arm. Så det är inte säkert att han vinner det. Men ändå bra att 7 hästarslopp är utanför kupongen. Och man har på kupongen det viktigaste av allt. Man har ett 15 hästarslopp med lärlingar. 15 bakom bilen. Det måste finnas i varje omgång. För att det loppet görs så mycket. Alltså om det finns ett par bra favoriter så är det loppet så pass spekulativt. Och det måste man jobba med varje gång. Man kan inte bara, oj, ja, men nu blir det favoritbetyget. Man måste kunna ha lopp och flytta in på kupongen. För ett par år sedan hade man ju lördagsloppet som man flyttade in. För då var det väldigt mycket favoriter. Då var det under vintern när loppen var så ihåliga och de bästa hästarna inte tävlade. Då var det ju någon bra i varje lopp som vann med 20 meter. Liksom, kunde vinna hur loppet den kördes. Det här måste man ha koll på centralt håll. För det är skittråkigt med femrättsjackpot varje vecka. Det har varit det 4 veckor i rad. Nu ser det då lite öppnare ut på lördag. Hoppas verkligen att det blir utdelning. För utan den här drömmen om miljonerna, då är ju V75 helt pointless.
Ja. Tack för de orden, David.
Ja, tack själv, Patrik.
Det får avsluta veckans podd. Vi önskar er alla där ute en härlig helg. Följ travet såklart, i den mån ni kan. Det är alltså Sprintermästaren under torsdagen och V75 på lördag där vi twitchar precis som vanligt. Häng med oss i streamen där och bygg vårt streamsystem. Det är vi tacksamma för.
Ja, klockan 1 på twitch.tv.
Så är det. Tack för den här gången och på återhörande.
Hej. We'll be right back.